Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej och välkomna till The Usual Suspects. Jag heter Mattias Svensson. Med mig har jag är flankerad av
Johan Norberg. Hej hej.
Fredrik Segerfeldt, Tjenixen.
Detta trygga rum för äkta liberaler kommer idag att diskutera diverse händelser.
Ja, för omväxlingsskull.
Vilken efterfest vi har, grabbar.
Ja, vi testade med mig som ledare, men jag är inte den födde ledaren. Ja, men det är jag väldigt glad för.
Ja, men du kör lite spontant där. Jag tycker det funkar bra. Hur har din vecka varit, Mattias?
Den har varit rätt bra. Jag är fortfarande lite tagen efter gårdagens fotbollsmatch där Manchester City spelade Champions League mot Monaco.
Och Mattias sitter här alltså i en Manchester City t-shirt, så här väldigt ljusblå. Ser lite Malmö FF-liknande ut i mina ögon.
Ja, jo, den referensen får stå för dig som heter. Och jag tyckte det var coolare när de hade en helt egen laserblå. Men den smaken dog med 90-talet.
Hur gick det som Monaco led i franska ligan ganska stort?
Så. Ja, de gör ju väldigt många mål. Och är det någonting i Champions League och liknande turneringar så är det att man inte får släppa in mål på hemmaplan. För det gäller ju dubbel för det då. Vid lika så gäller mål på bortaplan. Och City släppte in 3. Men de gjorde 5.
Jaha!
Så,
det blev 5-3.
Ja, det blev 5-3. Så det var helt,
igen, liksom.
Helt jävla galen match.
Det är därför du är på så gott humör idag.
Ja, är jag det? Trots att jag har cyklat
2-0 i Monaco så går ju Monaco vidare.
Ja, jo, det är inte på något sätt klart, men med tanke på att de låg under med 2-3 och dessutom missat en straff då, så...
Oj.
Ja.
Men jag vet inte om du vet det, Fredrik, men Mattias humör är ju väldigt beroende av hur det har gått i matcherna. Så det har varit i alla år, att man kan avläsa hur det har gått, om det är feststämning eller om det är
självmords. Ja, men jag brukar ofta ta självmords. Mattias som exempel på den sortens fotbollsfan som jag har lite svårt för. Ja, men sådär... Alltså många av mina polare är såna sjuka kopplingar till lag och så. Jag är ju primärt jag gillar ju idrotten, jag älskar fotboll, alltså teknik, taktik och sådär, va. Men jag har liksom ingen koppling till något lag, och när man säger vi, fast man aldrig har bott ens 100 mil närheten av Manchester City, då är man löjlig.
Jag hade alltid det där problemet när jag var liten. Alla sporter är idrotter, även för svenska lag och så. Att jag kunde hålla på svenskarna till en början, men sen varje gång de gjorde något fult, alltså fällde någon eller så, då började jag hålla på andra laget och hoppas att de bestraffas för att de gjorde något sånt där fult. Så jag kunde aldrig bli en sån där... Ja, uppenbarligen. Det sitter kvar. Nej, men jag var kulturmarxist redan då. Så att, nej, men då bytte jag sida och ville att de skulle straffas för det hela. Alltså lite meritokratiskt helt enkelt. Så att jag kunde aldrig hålla kvar vid något lag.
Fast samtidigt håller jag med lite. Jag kommer ihåg en gång... för 10 år sedan nu skulle på fotbolls-VM, jag hade köpt en massa sådana här blågula attiraljer och tröjor och sådär, och då kom det en klassisk liberal kollega som jag inte ska nämna vid namn och blev jättearg, så skrev han en elak artikel om det här och så här, för att alltså fotboll är ju ändå ett skyddat rum för utlopp av diverse böjelser man har som man inte ska använda i det riktiga Sverige.
Ja, men det är ju så. Varför kan det inte få vara så?
Jo, men jag slipper stå där bland de andra aporna och hata judar och negrer och andra motståndarna. Liksom.
Men tänk om det är så att vi har en tribalistisk instinkt i oss allihopa. Och då kan det ju vara bra att man får utlopp för det under någon slags säkra former.
Jag tar ut det på så sätt.
Ja, men det är ju det med politik. Liksom. Jag känner ju igen tendenserna i och med att jag går på fotboll och står i klack och sådär. Liksom. Och där tycker jag att det är rätt kul. Men det här att man ska liksom heja på de sina i alla läger och sånt där i politiken tycker jag ju det är löjligt. Det handlar ju om rätt och fel och sånt där.
Ja, men det är det som är skillnaden mellan en intellektuell och en partist.
Jo, man hade ju kunnat tro det, men idag vet man ju inte riktigt skillnaden, för det är så mycket mycket läktarstämning på fel sätt. Men det är om detta.
Så veckan har gått i fotbollens tecken?
Nej, det var ju liksom igår. Jag har skickat andra vändan på mitt bokmanus som jag har slitit med.
Varför allting går åt helvete?
Ja,
det är väldigt bra timing.
Ja, fast den fick ju inte heta det.
Aha, vad får den heta då?
Den får heta Den stora statens återkomst. För att vara lite mer specifik.
Men you just said two things that mean the same thing.
Jo, det är lite av en pleonasm.
Men det har väl redan... Den boktiteln känner jag igen, inte den upptagen.
Den stora... Hade du inte den som undertitel eller något i manuset som vi har läst?
Nej, Munka, Johnny. Han skrev en bok.
Nej, han skrev Sagan om välfärdens återkomst.
Aha.
Men det var positivt, tyckte han då. Ja. Men att välfärden kom tillbaka i privat form.
Ja, just det. Ah, jag minns inte. Okay, den.
Ja.
Ja, det finns väl boktitlar som har upprepats.
Sagan om konungens återkomst, Tolkien var först där. Ja,
ja. Jo, men så är det. Men det där är väldigt, väldigt svårt. Jag har en kompis, en nära vän som är privat vän som inte har med politik att göra, som jobbar i bokbranschen. Han brukar alltid säga att du har sämst titlar i hela världen. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag tror det är väldigt avgörande för hur en bok ska gå, vad den heter. Hur många böcker refererar man det till för att man känner till titeln, för att man satt begrepp eller sådär?
Just det. Jag kommer ihåg att Mauricio Rojas skrev en otroligt intressant, väldigt så här banbrytande tycker jag, essä om så här nätverksteknik och nätverksekonomier och det förändrar vårt sätt att tänka och sånt där väldigt, väldigt tidigt. Men den hette det postmateriella kontextspråkets återkomst och den funktionalistiska världens undergång eller någonting. Så det var verkligen så här,
det flög aldrig.
Ingen kunde referera till den någonsin, så den dog. Nej. Titeln är viktig.
Ja, jag tycker ju om att klura lite på titlar och sådär, men jag kanske blir för kreativ.
Jo, precis. Om man vill så här använda begrepp som är mångtydiga, fast det ska man inte göra. Man ska ha ett begrepp som berättar en enda story så man fattar vad man vill säga med boken. Jag gör alltid tvärtom, det är dåligt.
Men du bestämmer titlarna själv, eller? Du låter inte någon bestämma åt dig.
Det är väl ofta en process som är liksom där bägge parter är med och diskuterar och sen kommer fram till det gemensamt.
Men Sosse-Sverige, där fick ju folk precis. Den säger ju vad det är. Liksom.
Ja, det är så sjukt. Precis. Det är min utan jämförelse mest sålda och populära bok i Sverige och så. Och det var ju bara någonting som jag slänger ner av liksom det allmänna tjatet som man har haft. Liksom. Jag
har fast du har gjort mer research hela ditt liv.
Men när man gör så här jätteambitiösa böcker som han som är så här forskningsbaserade om världen och stora saker, då är det liksom typ ingen som läser. Det är väldigt roligt. Så här, migration och utveckling så är det väl typ 150 x liksom, och ingen bryr sig. Men i Sverige får jag fortfarande en gång i veckan folk som undrar för den är slut på tryck och sådär.
Jo, men det är ju ingen strykande åtgång på avhandlingar heller. Liksom. Så det är mycket kvalitet som förblir
så är det.
inför en mycket begränsad publik.
Ja.
Och som Mattias Bengtsson alltid brukade säga på Timbro, att det är faktiskt inte, om det är rätt bok och det är rätt målgrupp, då spelar det inte så stor roll om det är 100, om det är en person som får den, som engagerar sig, till exempel då True Story, engagerar sig politiskt efter att ha läst den och blir partiledare för Centern och gör om det till ett liberalt parti. Då är det liksom, då har det betalat sig, den ja, investeringen i alla fall.
Ja, ja, ja.
Vad har du gjort i veckan övrigt då, Fredrik?
Nej, samma som vanligt. Ätit mat, druckit alkohol och skrivit saker för pengar.
Det låter som en gammal Ebba Grön-text.
Ja.
Och jobba, jobba.
Ja, 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 precis. Nej, nej, men det har inte hänt något särskilt. Jag kan inte komma på något särskilt.
Mm. Nej. Kärnfullt.
Ja.
Jag har varit i USA. Jag var i DC i helgen. Och egentligen stället där det jobbigast att vara just nu, därför man blir påmind om den nya alt-right-högerns makt över staden. Men å andra sidan otroligt inspirerande, därför att det var International Students for Liberty, som är den här internationella studentorganisationen som hade sitt 10-årsmöte och samlar alltså 1300 studenter och frihetsvänner, liberaler och libertarianer som har massor av evenemang och workshops en hel helg, och de är alla sjukt mycket smartare än vi var i motsvarande ålder och kan allt och läser allt och skriver och agiterar och kämpar så bra för frihet. Riktigt inspirerande.
Coolt. Jag såg bilden på Facebook där, det verkar ju vara, du var ganska liten. Ja, för det var ju så mycket folk och scenen var så stor.
Ja.
Alltså det såg så stort ut. Det var ju en stor skärm, men det var inte jäkla vilket stort sammanhang.
Ja, ja. Nej, men jag var pytteliten, men det var ju två jätteskärmar bakom.
Ja, ja, precis. Ja, precis.
Talarna, så att det, nej, det är väldigt, det var väldigt upplyftande. Även om när jag var där så började ju folk fråga mig om det var säkert för mig att återvända till Sverige, därför att Trump höll ju tal samtidigt och varnade för last night in Sweden. Kolla bara vad som händer om man har så mycket invandring. Då händer det som hände i Sverige.
Och du bara, jag bor i Malmö. Alla bara, åh, får jag ta på dig? Det var tufft.
Så att Sverigebilden är ju lite vrickad.
Men det, ja, så är det. Men det är ju så intressant det här med vi är ju mer berömda än vad vi borde vara som land. Med tanke på vår storlek och sådär. Och vårt inflytande. Men
det är för att vi är en projektionsyta för alla deras drömmar och hopp och rädslor och mardrömmar.
Jag skulle ju säga projiceringsyta, men det heter ju projektionsyta. Ja, precis. Ja, ja, precis. Nej, men man använder ju som slagträ Skandinavien som helhet. Redan liksom under debatten när Bernie Sanders är på prat om Danmark och Sverige och så här, så vill man ju, man vill tala om både för den amerikanska vänstern och den amerikanska högern att de inte är uppdaterade vad gäller Sverige. Vad som har hänt i de här länderna. Vi är ett av de länderna i västvärlden som har reformerats allra, allra mest. Och vi vet de länderna i världen som fungerar allra bäst. Och då vill alltid svenska vänstern säga, ja, ni ser ju hur socialdemokratiska samhällsmodellen funkar, men vi är ju inte socialdemokratiskt samhälle, vi är ett liberalt samhälle. Det är inte sant. Ja, vi har fortfarande högt skattetryck, men vi ligger kanske sjua i världen, mer inte högst. Ja.
Sju platser gone och 193 to go.
Ja, men det där kan man inte jämföra, för att det finns ju en sån stark relation mellan hög BNP per capita skattetryck att det där, sossarna vill ju alltid säga att det är välfärd.
Nej, men det är
som har byggt Sverige. Det är först när man blir rik som man har råd med en välfärdsstat.
Men vi måste ändå vara tydliga och säga att Sverige är ett socialliberalt samhälle.
Ja.
Inte ett klassiskt liberalt samhälle än.
Nej, så är det ju. Men
det är ju inte socialistiskt. Det är ju helt.
Nej, precis. Men alltså, även ett socialliberalt samhälle så har vi ju, alltså redan på 1960-talet så åkte Tage Erlander på statsbesök i USA och var tvungen att berätta för jänkarna att 90% av svensk industri ligger i privata händer. Så redan då var det ju en sån här bild av att Sverige var socialistiskt. Inte ens då var vi det. Vi var ju mindre då än nu. Va? Men jag menar, vi hade en period på 20 år där det gick åt helskotta mellan liksom 70 och 92 eller sånt där, va? Men det var ju en parentes.
Men det där är ju väldigt konstigt att det ryktet föregick den verkliga socialismen som egentligen kommer sent 60-tal och 70-tal i Sverige.
Ja, det var den här hård socialdemokrati. Marky Childs som skrev den här The Sweden the Middle Way och sådär. Men de blandar ju, jag tycker att Andreas Berg har varit så duktig i det här att han har i sina böcker, särskilt den kapitalistiska välfärdsstaten, delat upp begreppen. Välfärdsstaten är en sak. hur produktionsmedlen ägs och organiseras är en annan sak. De här sakerna är inte samma sak. Det går visst att ha ett kapitalistiskt samhälle och ändå ha omfördelning. Det är två helt olika företeelser.
Mm.
Så jag tycker att, och sen så menar jag liksom att, som man skrev på Facebook igår eller förrgår, så här, de här sakerna som debatteras de senaste 5-10 åren i USA, skolvouchers, skolcheckar,
Social security privatization.
Och
även death taxes och sånt.
Death taxes, bolagsskatten, och sen vår syn på frihandel och omvandling och såna här saker. Så på många sätt är vi ju ett mer marknadsliberalt, i vissa aspekter är vi ett mer marknadsliberalt land än vad USA är. Och dessutom så tycker jag all den här teknologin, alltså, visst, de har coola företag, så här, men gå in på en myndighet i USA så kommer du känna flytta tillbaka till 70-talet. Liksom, långsamt, trögt. De har mindre internetmognad, känns det som, utspritt i USA också.
Och när det gäller, om man tittar på skatter och offentlig sektors storlek, den stora skillnaden med USA jämfört med europeiska välfärdsstater, det är väl egentligen att sjukvårdssystemet inte räknas in i det offentliga. Även om det är helt sönderreglerat och helt politiskt kontrollerat och till stor del finansierat och styrt. Om det läggs in, vilket det väl kanske händer ganska snart, skulle inte bli förvånad om Trump gör detta. Då är de ju på samma nivå som vi även där. Det är väl arbetsmarknaden som skiljer sig, att det är en betydligt liberalare arbetsmarknad i USA.
Ja.
I Sverige.
Så är det.
Det är det också som verkligen funkar mycket bättre.
Och sen dagisutbyggnaden skulle jag säga också.
Ja, just det.
Men det här att man inte ska ha en välfärdsstat i USA är ju inte heller sant. Det är också en myt som både vänstern kör och de själva i sin egen uppfattning. Så här. De är också en välfärdsstat.
Mm.
Ja, när jag retar mig på det här Sverige som ett baseballträ som baseras på missuppfattningar, det är ju väldigt löjligt.
Ja. Jag fick ju förklara då för mina amerikanska vänner som var oroliga för mig att ja, det är klart det kan vara farligt att åka tillbaka till Sverige. Men det är ju extremt mycket farligare att vara här, där vi är. Och så bara kollade på mobilen och antalet mord i Washington DC förra året var då 155, har jag för mig att det var. Nej, förlåt, 135 var det, i en befolkning på 670,000 personer.
Det är fler än
och,
vi har.
Det vill säga de är 20 miljoner. Fler mord än ja. Sverige. Och de bara... Oj, ja. Då får jag följa med.
Och countyn där vad heter han nu igen? Donald Trump höll sitt tv-sända tal där han sa det här om Sverige. Den countyn har alltså en murder rate som är 48, tror jag. Var det 78 gånger högre per capita än Sverige. De har 200 000 invånare och fler mord än vad Sverige har. Så det här blir bara, det blir ett spin som är löjligt.
Mm. Jag skrev en artikel till Reason om detta, om problemet med det hela. Då kollade jag lite hastigt på statistiken i Sverige, för det där har ju gått lite fram och tillbaka. Det ser ut som framförallt då gängkrigen har lett till ett uppsving i antalet mord senaste åren i Sverige, senaste 2 åren framförallt. Och det är väl mycket det som poängteras. Och då den här typen av upplopp som vi senast såg i Rinkeby, som ju inte alls är några vanliga upplopp, utan det är ju kriminella gäng som då försvarar den här narkotikaförsäljaren som polisen skulle ta. Och då angriper de polisen. Och det är ju liksom, ja, det är fruktansvärt. Det måste verkligen hanteras hårt av polisen på alla tänkbara sätt. Framförallt genom legalisering. Men det är ju något helt annat än man får bilden av när man tittar på Fox News. Så att det liksom, här är en massa invandrare.
Det är etniska enklaver som är uppror mot centralmakten. Så här. Det är ju inte sant.
De vill sälja cannabis.
Ja.
I fred.
Det där är ju... Alltså, här får jag passa på att ge Anders Ygeman rätt. Jag har sett honom få en massa kritik för att han säger att det blir bråk just för att polisen går in. Men det är ju en del av det här. Och det här är också, det ska jag säga, jag är för legalisering. Men en erfarenhet från USA och framförallt New York är just hur... alltså för just det här med gängskjutningar, hur farlig just... öppen narkotikaförsäljning är. Det tar liksom över hela samhället. Det låter en grupp kriminella dominera hela stadsdelar och ökar en massa gängmord och sådär. Han Simring menar ju att New York i princip har genomfört en harm reduction. För de har tagit bort den öppna narkotikaförsäljningen, gatuförsäljningen med stora polisinsatser och sådär. Och det har minskat gängskjutningarna enormt, men det har inte påverkat narkotikaförsäljningen ett smack, alltså i volymer. Det säljs fortfarande lika mycket narkotika, men det är jättemycket bättre för friden i ett område om folk beställer sitt knark i hemlighet på internet istället för, ja, istället för att köpa det av beväpnade gäng. Så utnyttja Postnord, vänner, om ni ska beställa.
Men hur har vi en tanke där? Hur, vi säger ju alltid, vi vill att det ska vara så liksom, att om vi legaliserar så försvinner kriminaliteten. Men kommer, alltså, man är kriminell, kommer man inte bara ägna sig åt något annat som är kriminellt och kan ge pengar då?
Det ligger ju i farans riktning, men för det första så är det ju, alltså, du måste ju fortfarande, det handlar ju väldigt mycket om vilka pengar du drar in på det.
Ah.
Alltså, de flesta ställer ju om du inte drar in pengar på det. Du kan, då är du liksom bara en förlorare, ja,
jag menar det, du ställer om. Du spelar ingen roll om man drar bort marijuana, gör den illegal. Då kommer man hålla på med trafficking eller något annat.
Men du kommer att göra något som har sämre marginaler, och då kommer färre att kunna göra det.
Ja, och färre kommer att attraheras i nästa generation, därför att det inte finns... Det. Alltså, poängen är, hur ska man få den fina klockan när man inte kan få ett jobb på något annat sätt? Och det kommer du inte få där längre. Men de gamla brottslingarna kanske...
För när man tittar på tv-serier så här, så har man ju sett på 1000 sådana, och det är alltså att De byter ju bransch ganska ofta. Kanske inte de gör i verkligheten, jag vet inte. Men det är så här, ska de ge sig in på heroinet eller inte? Eller så här, Band of Brothers, eller vet du det, de här motorcykelgänget som var i Kalifornien. De smugglade vapen. Liksom, så här.
Jo, men det är klart. Alltså, det kommer att ske en över... Alltså, alla slutade inte med brott för att man legaliserade alkohol. En del gick över, men det är klart problemen minskade.
Okay. Du
ser ju de som hänger kvar, men du ser inte de på marginalen som lämnar, som är ganska många. Mycket av det här är ju liksom sociologi. Alltså, Franklin Simring som jag pratade, han menar ju varför bildar man gäng för att råna folk och sådär? Det är ren rekreation. Det är ingen som kan försörja sig på det. Det går inte att få ekonomin i det. Om du var ensam så skulle det vara något lättare ekonomiskt, men alla är ju gäng sådär. Det är ju liksom för att ungdomar vill hänga, och det kan ju pågå ett tag, men gör man det tråkigt polisiärt sett och får man bort, det är ju därför det också, om man får bort det från ett område så har man ju märkt att det poppar inte alltid upp någon annanstans. Just narkotikan är ju lite av ett undantag, men väldigt mycket verksamhet är lokalt beroende. Tar du bort den från ett ställe så kommer det i alla fall inte i närheten av lika mycket upp någon annanstans. Och det man har märkt med den här forskningen om hotspots och sånt där, brottsutsatta platser, att det faktiskt minskar brott att åtgärda dem där de sker. För du känner inte området lika bra och sånt där. Sådana faktorer spelar in också.
Det är ju otroligt intressant. Det låter som det finns en bok här någonstans.
Ja,
men Franklin Simring har skrivit två böcker. Jag tror den heter The Great American Crime Decline, där brottsligheten har ju minskat generellt i USA, och han kommer fram till att det inte finns någon egentlig förklaring till det. Han prövar alla.
Man brukar ju prata om det här datasystemet de hade i, var det Chicago eller New York, med den här nya, där ställde krav, gjorde rutor.
Man valde att slå mot brottsligheten istället för att bara sitta av tid. Ja, precis. Ja, kolla precis, vilka tider och så.
Ja.
Men jag menar inte alls att det finns en bok redan. Jag menar att det måste skrivas en ny bok.
Ja, precis.
Det är min agenda. Alltså, en svensk bok om just legalisering och brottslighet och narkotikahandel och sånt. Även om någon av dem som har kommit ut är särskilt relevant på.
Nej, det är ju på amerikanska villkor och sådär. Men det finns ju en kriminolog i Malmö som heter Manne Gerell.
Jag tror att Johan försöker hinta att du ska skriva en sån bok.
Hint. Och hint till alla förläggare som sitter och lyssnar på det här. Mm. Se till att Mattias skriver en sån bok efter den här som kommer. USA, ja. Brottsligheten, deras bild av brottsligheten i Sverige handlar inte om brottslighet i Sverige, utan det handlar om just att det är ett slagträ.
Ja.
I en diskussion som handlar om något annat, det handlar om muslimer, det handlar om invandring, det handlar om nationalism. Och det skulle jag vilja prata om idag, för att jag måste säga att särskilt en konversation som jag hade när jag var i DC i helgen gjorde mig riktigt himla mörkrädd om världen och den här Trump-administrationen. Och framförallt om vad jag skulle säga är världens farligaste man just nu, Stephen Bannon. Och jag tänkte att jag måste få lätta på mitt hjärta. Jag har ju alltid tidigare åkt till USA och blivit så här uppiggad annars. Att där finns den här frihetliga reservaren. Om allting misslyckas i världen så kan man alltid ta sig dit på något sätt. Nu känns det tvärtom. Jag är livrädd för vad som kan hända i USA.
Jag tror du säger att jag är livrädd för att de ska komma hit.
Det är mer kanske. För Bannon, som ni vet, som ju är då Trumps viktigaste rådgivare egentligen, strategiska rådgivaren, han har verkligen presidentens öra på alla tänkbara sätt. Som en av en Vita husmedarbetare uttrycker det, att det, Trump har en lista som han bockar av då i sin ordning vad som ska göras i USA. Men det är Bannon som har givit honom listan på vad som ska göras. Det är sånt inflytande. Det är sånt inflytande han har. Och som det berättas, han är den enda i Vita huset som får komma in i ovala rummet utan att ha kostym och slips. Utan han kommer dit i sina så här pyjamasliknande kläder och vilken tid på dygnet som helst och berättar vad som ska göras. Och lägger in veto mot vilka medarbetare som ska finnas där i övrigt. Vilka statstjänstemän som de andra, som statsråden ska få ha och sådana saker. Det är verkligen Bannon styr.
Han är alltså som Anders Borg var för Nya Moderaterna.
Exakt, med en sämre haircut. Ja.
Ska jag berätta en anekdot då?
Gör det. Man kan aldrig säga nej till en anekdot.
I början på 2000-talet så skulle jag bli stabschef för Moderaterna i Europaparlamentet. Och då var Anders Borg stabschef. Och han lade in sitt veto.
Han var som Bannon och stoppade de liberala elementen.
Precis, för vi ska inte ha några galna nyliberala här nu när vi är om vårt parti.
Oj.
Så det är den tjänsten blev inte tillsatt på ett år typ.
Wow. Det var spännande att höra. Mm. Tänk vad historien kanske hade sett annorlunda ut.
Ja.
Det var lite det jag hade i bakhuvudet.
men vi precis...
Inga andra jämförelser i övrigt med Anders Borg. Och
nej,
och
verkligen inte. Och inte minst Anders Borg är väldigt vältränad. Bannon är liksom, han ser verkligen ut som Jabba the Hutt på olika vis. Men blandning mellan Jabba the Hutt och döden i sjunde inseglet skulle jag säga. Och,
nej, jag tycker han ser ut som David Brent. Alltså det är någonstans på bilderna så försöker han ändå se lite så här cool ut, fast han liksom inte har det utseendet. Och det, just den här, och hela hans appearance är så där awkward. Han ger ju verkligen alla vibbar av att vara den här chefen från helvetet.
Men det är ju exakt det de säger på Breitbart också. Det är Ben Shapiro som var redaktör på Breitbart sa att han legitimately say that he's the worst person I've ever dealt with i hela mitt liv. Därför att han var just...
worst person.
Nej, men att det handlade om att han såg allt som krig. Så att så fort någon hade en annan åsikt än honom så skulle han förstöra den människan totalt och förödmjuka de personerna offentligt. Och det var ytterligare någon sån här konservativ person som sa detsamma, som hade jobbat med Bannon, att det här är en av de absolut värsta människor man någonsin kan träffa i hela sitt liv.
Det var som Trump sa om den här, vem var det han sa det till? Whose career we're gonna have? Do you want to call his name? Do you want to give his name so we can ruin his career?
Ja, det var någon... Jag tror man möts där, Bannon och Trump, ja, för precis, de har samma attityd. Ja,
det var väl någon senator som hade lagt in ett veto mot någonting som han ville göra, och så satte någon annan tjänsteman och så satt inför tv-kamera och sa ju så. Do you want to see his name so we can ruin his career? Det verkar som att de är samma skrot och kon.
Ja, jag ska snart berätta vad jag hörde i den här konversationen som verkligen har gjort mig så att jag har svårt att sova om nätterna. Men först lite bakgrund om Bannon. För att han tog över vad som var en ganska så här liberal, marknadsvänlig, konservativ hemsida. Breitbart News, som Andrew Breitbart startade, som är en vän till många av våra vänner i USA, och som då verkligen, enligt dem som jag har talat med, verkligen var emot alla former av nationalism och rasism och liknande. Han dog hastigt 2012, och då bestämde de sig plötsligt att en kille som satt i styrelsen för Breitbart skulle få ta över att styra verksamheten. Och det var då Bannon. Bannon hade gjort sig ett namn på ja, lite Wall Street. Han var på Goldman Sachs. Han höll på fixa olika typer av dealar inom underhållningsbranschen framförallt. Och med ett eget företag underlättade det. Och han hade tur, som han själv har uttryckt det, i ett skede. Därför att Ted Turner på CNN skulle köpa, vad heter det, Castle Rock Entertainment. Och Ted Turner var sådär, ja men om du fixar den här dealen åt oss, hur vet jag att, du, att det verkligen är en deal för oss? Du måste ha lite skin in the game själv. Så att Bannon var tvungen att ta en liten, liten stake i 5 stycken tv-serier. En av dem var Seinfeld.
Så att den här allt är Seinfelds fel.
Tyvärr, det faktum att vi älskade Seinfeld och betalade så mycket för att se det och video och allt möjligt på det har gjort att Bannon blev en väldigt rik man.
Reaktionen på 90-tals nihilismen.
Precis. Och då började han göra om Breitbart i sin egen avbild och började göra den till en plattform för alt-right som han själv har uttryckt det för. Mycket vit nationalism, mycket konspirationsteorier om invandrare, muslimer, judiska banker, nyliberala finansintressen som förstör världen och liknande. Och det är en väldigt tydlig världsbild som man kan pussla ihop från de här olika sakerna. Och som han uttrycker då och då väldigt tydligt. Han har en föreläsning inför en väldigt så här radikal konservativ grupp i Vatikanen för några år sedan. Där han lägger ut sin världsbild. Och där finns det ju 2 stora hot. Och det ena är den judisk-kristna världen är under hot från sekularismen framförallt. Det är inte liksom islam och annan tro, utan det är att vi håller på att gå sönder inifrån från de sekulära elementen som håller på att riva ner traditionalism och traditionell tro.
Han använder Europa som exempel då, va?
Ja, ja verkligen. Det. Att vi har gått längre.
Och finanskrisen. Alltså det är ju ett genomgående drag att han, vilket ju är ironiskt på ett sätt, han kritiserar ju och hatar verkligen crony capitalism. Och det är ju liksom, alltså, där håller man ju med om mycket av hans kritik. Mm. Alltså det här hur finansen har vuxit ihop med staten och de här enorma bidragen till liksom ledande politiker, det politiska inflytandet de har haft över finansregleringen. Allt det är ju oerhört problematiskt.
Men Bannons chef är ju en typisk sån. Han håller ju på hela tiden och gör dealar. Är det någon som bor med crony capitalism så är det ju... Ja, vad heter han igen?
Men, ja, Trump.
Tack.
Men som Bannon uttrycker det, Trump är bara ett verktyg. Och vi får se hur långt det verktyget kan tas för att han har en annan agenda som går mycket, mycket längre. Mm. Och det ska jag strax berätta om.
Men det ironiska här är ju att han skyller ju detta på Ayn Rand.
Exakt.
Och sådär. Och är det någon bok...
En nyliberal kapitalism,
ja,
exakt.
Är det någon bok som liksom verkligen hånar och kritiserar och drar ner byxorna på det här, den här liksom crony capitalism-idén om liksom en tjusig kultur, finans, politisk elit, så är det ju Rand. Det finns ju inga hon är så skoningslös elak mot som dem.
Bannon ser ju ut som en urskurk, ja, i Atlas. Det är så sjukt.
Han känner nog igen sig
skurkrollen. Han har ju så här hela hakan och det är fallande. Och hon är ju löjlig att hon ger sån här karaktär. Alltså hon ger ju fysiska anledningsdrag som är negativa åt människor som har en negativ karaktär.
Även om James Taggart är rätt snygg enligt beskrivningen. Eller har varit. Okay. Eller
han är ju mer förfallen, ja, sådär liksom.
Men han skulle se ut som en sån här tjockfallande haka, dålig karaktär, och sen så jobbar du åt staten med att liksom snåta själv pengar. För att
det där stämmer ju för övrigt inte på The Fountainhead till exempel, där många av hjältarna inte alls är snygga i andras ögon medan Peter Key.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Till exempel är under barn och
men nu när vi har förklarat varför det är fel så får vi erkänna att Fredrik har rätt. I många sammanhang så är det så. Men han skulle passa in som en randskurk på det viset. Och det är just
på alla vis.
Den där absurd, exakt. Och den där absurda liksom, järnhoppet att kronikapitalism är fel och han skyller det på överdriven individualism, sekularism och Ayn Rand.
Ja, och slår sig ihop med en snubbe som ska fixa allt.
Exakt. Men jag vet inte om han vill fixa allt, för att som Bannon har uttryckt tidigare i en intervju till en journalist, han är leninist. Han vill riva ner allting. Han vill att hela det gamla etablissemanget ska brinna så att man kan bygga upp något annat därefter.
För det är bara ju den perspektivet han är leninist. Han är inte leninist.
Nej, precis. Bara att han vill ha Armageddon.
Ja, precis.
Nej, men han vill ju inte ha kommunism, utan han vill ju ha en typ av hårdför etnonationalism egentligen, även om man ibland säger att han är emot det. Men det är ju en ekonomisk nationalism och en etnisk nationalism, som han sagt exempelvis att han är ju inte emot liksom att invandrare för att det är bilbränder. Han är ju emot att de sitter och skapar stora Silicon Valley-företag, att där sitter asiater och ryssar och europeer och sånt där. Ett land måste vara mer än bara så här ekonomi, utan det ska vara vi, de vita.
Det låter som EU. Så här, vi vill inte bara ha ett ekonomiskt samarbete som funkar, utan vi ska försöka med en massa politiska projekt också.
Ja, det är mycket mer tror jag åt det här, det som vi har haft invandringsdebatten i Sverige de senaste 3-4-5 åren, om att staten som en organisk enhet och det här, är det inte så? Alltså att,
Jo, men det är ju en slags organisk enhet han är ute efter, och hans kopplingar till olika av de här radikalkonservativa grupperna och alt-right-typerna pekar ju på det väldigt mycket också, och det han säger, hur han vänder sig mot dem som inte är vit, anglosaxisk, protestantisk, sekulär, medelklass och sådär, det är farligt på olika sätt.
Nu sa du sekulär.
Ja, förlåt, då säger jag fel.
Ja, religiös.
Ja, tack.
Men just den här, alltså mycket av kritiken mot den korporativa crony capitalism är ju ändå, alltså där har han ju poänger. Mm. Och det är ju det här farliga med fiender, att ge dem den typen av liksom riktiga case, av sådana här, alltså riktiga fakta, riktiga frågor, riktiga problem, att ge dem monopol på att beskriva dem.
Jag håller med. Det finns ingenting tror jag som har varit så destruktiv för liberal kapitalism i västvärlden under de senaste decennierna som finanskrisen. Det faktum att den skedde och att den hanterades genom att alla bankirer och aktieägare klarade sig jättebra genom detta. Det
och gynnas tror jag, ännu mer av politiken idag.
Ja, och det tror jag verkligen ligger bakom väldigt mycket av den här populistiska revolten. Men sen är det ju som vanligt att det de vänder sig emot, det är ju som det alltid är. När det blir ekonomisk kris så skyller folk till slut inte på skurkarna bland bankirerna och politikerna som gjorde detta, utan det de skyller på judar och muslimer ja. Och bögar.
Ja.
Därför att de är på något vis, när man sätter igång och ställer grupp mot grupp, så finns det andra mer lättidentifierade grupper som hotar liksom landets sammanhållning. Och här kommer vi till det här samtalet som jag hade med en man som hade träffat Bannon innan han blev viktigaste, innan han först då blev kampanjchef åt Trump och sen hamnade i Vita huset, där han gick runt och berättade vad han tyckte och försökte engagera fler människor och rika människor för hans kamp. Och hans kamp var i det här fallet, det var två saker som var väldigt centrala för honom. Det ena är att vi befinner oss redan i ett stort krig i USA. och hela världen. Och det andra är att det kriget måste intensifieras och bli mycket större, brutalare och blodigare. Och kriget primärt, som han såg det idag, det är mot muslimer. Inte bara mot islamistisk radikalism eller någonting, utan det är muslimerna i sig. Därför att de är på framfart, och ju fler de är och om de är här och liknande, så, som han uttryckte det, de kommer döda oss om vi inte dödar dem först. Det är inte islamism, det är muslimerna som måste knäckas.
Jag tycker att det här är en väldigt... Och det här är ju en trend, en världsbild, en företeelse som har funnits liksom i västvärlden under rätt lång tid. Men de har aldrig haft makten tidigare. Men jag undrar bara vad det är de är så rädda för. Alltså, självklart terrorism och Saudiarabiens olja. Och så där. Men jag menar, som maktblock, som militär, som organiserad politisk enhet, som kraft att utmana västvärlden som enhet. Det är ju trasiga små skitländer som knappt håller ihop. Vadå? Libyen har inte ens regering. Syrien är i kaos. Jemen som är asfattigt och slåss med varandra. De är ju i krig med varandra. Vad är de är så rädda för? Ska Tunisien invadera Italien? Va? Liksom, jag fattar inte. Vad då? Varför ska USA vara under anfall från muslimer? Ja visst, 9-11. Va? Men det var ju fortfarande så liksom att det dog fler människor liksom per dag i sommen som dog i...
Precis, det är den mest impotenta utmaningen mot amerikansk överhöghet någonsin egentligen.
Putin mot Västeuropa och en värld där Kina dominerar är mycket, mycket, mycket farligare.
Men Putin är tvärtom den allierade, enligt Bannon. Ja. För att han är också kristen, och det är vi tillsammans som måste göra detta. Och det märks ju redan också nu i Vita huset väldigt tydligt, att Bannon driver en viss linje. Det är inte bara så att han har fått hamna på National Security Council, vilket är helt remarkabelt, unikt historiskt sett, att en politisk rådgivare plötsligt ska sitta och vara med och diktera vilka man ska bomba egentligen. Så där. Men han har dessutom en egen struktur inom Vita huset. Han har skapat någonting som heter Strategic Initiative Group inom Vita huset, som bara rapporterar till honom och till Trump för att lägga sig helt utanför tjänstemannaorganisationen. Och de tar fram nu tydligen då förslag om att vi ska ha den här stora dealen med Ryssland, att de får Krim, vi slutar skydda Östeuropa och vi tar bort sanktionerna och liknande, men ni hjälper oss mot muslimerna.
Ja, allierade i Syrien, och så får Putin ta Baltikum.
Just det, ungefär så. Och din poäng är ju jättebra, Fredrik. Vad är det han är rädd för egentligen? Ja, man kan ju skrämma upp väljarna med terrorattentat och liknande, men Bannon är ju en smart person. Han vet ju att det här inte är det egentliga hotet, utan han ser detta som ett reningsbad för USA och för västvärlden. Vi behöver det kriget, inte för att det är vår existens är hotad av dem, utan för att vår existens är hotad på hemmaplan av sekularism och av liberalism och dekadens. Vi behöver ett krig mot en extern religiös fiende för att vi återigen ska se vilka vi är och gå tillbaka till traditionella värden.
Det där är fascism.
Det är precis vad det är.
Precis. Det var ju så fascisterna pratade om våldet som renande, och det här var att man behövde det fruktansvärt.
Och här kommer vi till den andra punkten som jag hörde här av min bekant, som är en person som jag känner väldigt väl och som hörde detta i samtal med, på tumman hand, med Bannon. Så att det är liksom så nära hästens mun man kommer. Men det är dessutom så, lyssnar man på hans radioframträdanden och liknande, på en del av hans föreläsningar, Bannon, så bekräftas det allt detta. Där talar han också publikt om att det kommer snart ett mycket mer brutalt och blodigt krig, och det handlar om vår existens och sånt. Men den andra punkten, det är inte bara muslimer, utan det är att han tror att vi måste gå mot ett stort krig i sig, därför att det just det, vi behöver på nytt födas på det sättet. Och han argumenterar, och det får gärna vara mot muslimerna, men det får också gärna vara mot Kina exempelvis. Ett stort krig i Sydkinesiska havet eller någonting sånt, som också då väcker oss igång och får igång oss på olika sätt. Och nu, håll i er nu om varför det måste ske inom kort. Allting hänger ihop med hans leninism, och att allting ska dras ner, hela det gamla etablissemanget ska förstöras. Därför att det gör det vart 80:e år.
Men vi får inte dra paralleller till 30-talet.
Han har en teori som han har fått från en bok av William Strauss och Neil Howe, som är lite så här psykohistorik och talmystik.
Det är inte bara damatten.
Som heter The Fourth Turning. Ja, vart 80:e år skriver de i boken.
Nu var det andra världskriget, 80 år sedan.
Det började med amerikanska revolutionen. Ja. 1776, där omkring.
Inbördeskriget.
Ungefär 80 år efter det kommer det amerikanska inbördeskriget. Ungefär 80 år efter det så kommer andra världskriget.
Ja, just det.
Och då har han ju hoppat över första världskriget.
Ja, och det... han har tagit bara en amerikansk perspektiv.
Ja, ja, precis. Och det, men det är ju så med tal...
USA, men USA var ju inte en jättetung aktör i andra världskriget.
Nej, men första världskriget förändrade ju väldigt mycket amerikanska institutioner och federala makten och liknande. Men det försvinner, för det, ska man hålla på med talmystik och vidskeplighet, så då kommer inte allt hända vart 80 år. Men nu är problemet att nu är det snart 80 år efter andra världskriget, så nu är det dags igen. Och vad den här boken handlar om, Fourth Turning, och den här har han talat om publikt också, för jag har kollat upp detta senare, han har talat om det i föreläsningar. Han säger att this is the fourth turning, the fourth great turning in American history. Och vad boken handlar om är att institutioner blir dekadenta efter ett tag, då måste de rivas ner och förstöras, och man bygger upp nya institutioner. Och sen efter ungefär 80 år så har de förstörts och degraderat så mycket att det etablissemanget måste också krossas i en stor blodig konflikt. Och någon historiker som han hade med, han gjorde en dokumentärfilm, Bannon, för ett tag sedan, som heter The Generation Zero. Och den historikern berättade efteråt att det var jättekonstigt, därför att Bannon försökte få mig att säga att allt pekar på att vi går mot en stor blodig konflikt snart. Jag fattade ingenting, men det vill han ha mig att säga till kameran hela tiden.
Vad skrattar du åt?
Nej, men att det är så man jobbar om man är vidskeplig. Man försöker få...
Ja, jag vet, jag menar bara, du är alltså...
Ja, förlåt, det är inte om kul alls. Så, nej, jag blir ju helt betryckt att en sån människa har en sån stor makt. Och boken, och hur det hänger ihop med leninismen här, är ju att det kriget leder till att det gamla etablissemanget sopas bort. Och med det gamla etablissemanget menar jag inte bara politikerna, det republikanska etablissemanget, utan media kommer att förstöras, finansinstitutionerna kommer att förstöras, nyliberalismen kommer att gå under, och kulturmarxisterna kommer att gå under, och rättsstaten och allt annat. Och istället kommer något stort, pampigt, vackert och nationalistiskt, traditionalistiskt växa fram. Det är hans teori, och för det behöver vi ett krig. Och en sån person sitter nu alltså på The National Security Council och är Donald Trumps, världens mäktigaste mans, närmaste rådgivare. Vad tror ni att han säger när Trump och de får information om att vi har nu en kinesisk båt som har åkt lite nära någon av våra kryssare. Vad ska vi göra?
Let's nuke him.
Bam, bara kör. Varje gång.
Jag tycker att vi borde prata mer om hur fruktansvärt det är med våld. Mm. Och organiserat våld. Alltså, det här med krig som reningsbad, eller våld och handling som liksom själv ett egenvärde och allt det här. Alltså, när folk dör, när människor lämlästas, i tiotusentals eller miljontals. Det är det mest fruktansvärda man kan föreställa sig. Det är något som måste undvikas till alla pris. Ja, inte till alla pris, men det måste vara det sista, sista utvägen på något sätt.
Ja, du dunkar i bordet. Du var så full av patos. Nej, men jag håller med dig.
Ska jag inte dunka i bordet?
Nej, helst inte. Det låter konstigt för våra lyssnare.
Jag tror jag skulle banka mer. Du är så tyst, Fredrik. Nej.
Jag tror att våra lyssnare började bli oroliga över att det var något som höll på att hända i världen. Att
nej, jag tycker att det är bra att vår ideologi tycker att fred är viktigt. Jag tycker att det är alldeles övers... Det är... Det amerikanska USA är ju nästan alltid i krig. Det är en krigarmakt som konstant är i krig på något sätt. Antingen är det ett konventionellt krig, eller så har det the war on drugs, eller war on terror, eller så är det trupper som är här och där. Va? Men liksom, det är ju inget, det är inte bra att liksom, se sina tarmar slitas ut ur magen och sen leva två timmar till eller så här, liksom, få halva kroppen bortsprängd. Eller så här, liksom, det är fruktansvärt.
Ja, det är väldigt lätt att romantisera som skrivbordsteoretiker som har läst Ernst Jünger och liksom säger att ett sånt där krig vore bra för oss. Då
det är inte alls kommer, bra.
Nej.
Det är skitdåligt det är att typ en tredjedel av befolkningen dödas.
Mm. Men om man nu vill att allting som finns i det amerikanska samhället ska rivas ner för att bygga ett nytt USA enligt andra linjer.
Ja, men då kanske det är priset man får betala. Ja, men är man inte anställd människa, då tycker man inte att mänskliga rättigheter är bra, att varje människa har ett egen värde och att man ska undvika att människor dödas. Och så.
Nej, nej, han är fascist. Sjuk,
ja, precis. Mm. Och det är samma sak det här. Det finns ju fortfarande så här svenskar i Vänsterpartiet så här, som säger så här, de delades ju upp i reformister och revolutionärer, och de pratar också om fortfarande som en ung revolutionär och så där, va? Ja, men det är samma sak som Bannon. De tycker liksom att din grundregel måste vara som politisk varelse, du ska inte göra andra människor illa.
Mm. Nej, men det här, och det finns ju fler tendenser och exempel, alltså när Donald Trump står inför en jublande publik och säger att han gillar skendränkningar, waterboarding, och tycker att det förtjänar de jävlarna. För det första så påstår han att alla som inte är politiskt korrekta vet att det funkar. Alla som inte är dumma i huvudet och politiskt korrekta. Och det är liksom, det är ju en sån här känd, alltså som någon sa, varför tror ni, de har ju en kille som USA har waterboardat 83 gånger. Liksom, varför tror ni behövde göra det 83 gånger om det nu funkade så jävla bra? Alltså, det funkar inte. Och det är liksom ett monstruöst sätt att bete sig mot människor. Och det är det mest effektiva propagandan man kan göra. Alltså, USA har ju begått övertramp i kriget mot terrorismen, och precis de övertrampen har ju slagits upp av islamistiska staten och i varenda sån där. Och då kan man ju säga, men de då och sån där. Men det blir ju liksom såna vapen i propagandan, och folk är ju alltid, jag tror inte att de där jänkarna som jublade över att man ska waterboarda oskyldiga muslimer vid misstanke, för det är ju vid misstanke och i förhör man ska använda det här, det är inte liksom ens som straff, vilket i sig vore monstruöst mot liksom folk som har begått bestialiska handlingar, utan det är misstanken. Och de tänker ju förstås att vi ska göra det här åt andra, liksom. Det är ju få som skulle uppskatta att få det gjort mot sig själv. Men liksom, detta står han och hyllas för inför jublande folkmassor, och det är en del av grejerna han blir vald på. Det är ju fördämningar som har sprängts anständigheten, och de har ju ofta använt just det här att de går väldigt mycket utöver, så mycket utöver att man inte riktigt kan ta in det. Du märker ju själv när du börjar prata om den här nummermystiken eller så här, man tänker liksom, och de pratar om att deportera alla muslimer, och alla liksom sansade rationella människor tänker, nej, så kan det inte vara. Så kan det inte fungera. Och den som refererar
det blir liksom, seriously but not literally. Yeah, but he meant it literally.
Ja. Och det var ju samma sak som drabbade, och nu kommer jag dra en parallell igen, trigger warning här till alla. Tony Segerstedt, som skrev om att Hitler var ett monster innan han hade bevisat det för hela världen.
Just det.
En förolämpning. Ja, inte ens han hade nog kunnat föreställa sig liksom vidden av alltihop.
Men du, får jag bara avbryta, för sånt i början som tyckte jag var väldigt viktigt, som jag bara kortis. Alltså, det faktum att de andra, att Saudiarabien hugger huvudet av människor, men Saudiarabien har inte en pretension att vara ett anständigt land för den fria världens ledare. Att det här med att USA, alltså USA har ju en pretension att vara det. Det är klart att vi ställer andra krav på länder och företeelser som är anständiga. Saudiarabien är ett lost cause. Det är okay, så jag tycker det är ett astunt argument att säga att USA ska bete sig illa bara för att Assad är ett rövhål. Liksom. Nej, men jag har aldrig sagt att Assad är ett rövhål.
Nej, och uppdraget är ju också att visa att det finns något annat. Och det är ju precis det de här förnekar. Nej, det finns bara maktkamp. Det finns bara liksom grader av cynism. Det finns bara... Och det här är ju... Alltså, innan man ger upp det... det är dels liksom att... Då använder man ofta det här... Vi måste vara realister. Vi måste vara tuffa. Vi måste vara hårdföra. Men... Problemet med det här är ju också att inget av det här funkar. De här hårdföra sanningssägarna har ju liksom bevisats ha fel gång på gång på gång. Titta på alla empiriska studier och de visar att alltså, tortyr är kontraproduktivt. Det funkar inte. Det bidrar till att mobilisera motståndaren. Det får alla att tycka att du är ett as. Och likaså, vad är det som tryggar säkerhet?
Och de säger vad som helst bara för att slippa.
Ja. Vad är det som tryggar säkerhet i världen? Jo, det är handel, det är demokrati, det är mänskliga rättigheter, det är att ingå i internationella sammanhang. Allt det de här tomtarna som pratar om hårdför realism är emot. Så de pratar mot bättre vetande. Det här är en romantisk fantasibild. Hårdföra sanningssägare är liksom de mest korkade jävla människor som finns. Men på något sätt så finns det ju en klangbotten där.
Och jag tror att du har fel. Jag tror absolut att det finns många sådana så här, sanningssägare, våga säga de tuffa sakerna vi ska göra och sådär, för att de faktiskt vill rädda den västerländska demokratin och mänskliga liv eller något sånt där. Naturligtvis finns det många sådana. Men så tänker inte Bannon. Så tänker inte den riktiga alt-right-högen. De vill ha den konflikten. De vill ha tortyr, inte för att det funkar, utan just för att det triggar igång motståndarna så att de ska bli ännu värre och utlösa mer av terrorism och självmordsdåd i västvärlden, därför att det kommer mobilisera fler folk på sin sida så att de får till den här konflikten som Bannon säger är helt oundviklig. De kommer att döda oss så småningom om inte vi dödar dem först. Mm. Och där knyter det ihop med den här demoniseringen som att liksom alla muslimer som kommer till Sverige är brottslingar och våldtäktsmän. Det är ju poängen att de ska se ut som att de är
förövarna. Liksom, vi skyddar oss.
Ogräs som vi måste utrota för att vi ska överleva. Allting handlar om att demonisera en utgrupp. Ja,
avhumanisera.
Mm, exakt.
Och framställa vad man är beredd att göra mot människor rent fysiskt. Just det här våldet, tortyren, avvisandet, statens hela våldsapparat, undersökanden, domar. Allt det konkreta ska liksom förvandlas till abstrakta termer och till någon form av självförsvar.
Men jag skrev, visst skulle det kunna gå att rent filosofiskt resonera sig fram till att tortyr är legitimt. Man skulle kunna konstruera fall.
Man kan ju alltid ta det där fallet med att den där kärnvapenbomben kommer att utlösas om en minut. Och det finns bara den här terroristen som har koden för att desarmera den.
Och terroristen har sagt att han har koden.
Mm. Och i ett sånt läge så kommer ju polisen eller myndigheterna göra det i det läget naturligtvis. Ja. Men det är en helt annan sak att säga att det är ett legitimt vapen. Det är någonting som vi ska ha i vår lagstiftning. Det är någonting som vi ska göra mot folk vitt och brett.
Om man tänker på det så rent, om man konstruerar scenariet i sitt huvud och säger all tortyr är alltid fel i alla fall, om man liksom gör, och det bara är en tankelek.
Så, fast lek den vid hur långt skulle du gå? Vad skulle du göra? Vad skulle du bygga upp för infrastruktur? Du måste ju ha den redan. Men, vad skulle du vara beredd att göra?
Nej, men jag vill begränsa det till en tankelek, för sen så kommer alla de här praktiska problemen emellan.
Nej, men gör inte det. Ja. Alltså, hur rent praktiskt? För någon ska sitta där. Någon ska utföra det här på en annan människa. Någon ska ta fram vapnen och sådär. Om det nu är effektivt så måste du ju liksom bygga upp tortyrkammare.
Mm.
Och ta fram metoder och testa dem och sådär. Liksom. Det finns ju en anledning till att liksom vi en anständig stat helt enkelt inte gör sånt här.
Nej, jag tycker att den här, ska man säga, det är väl public choice eller det bredare liksom, den här synen på politisk maktutövning och byråkrati och offentlig administration består ju av massa svagheter, mänskliga svagheter. Så det är ju, den är ju imperfekt. Va? En människa som helt plötsligt har rätt att tortera en människa, han kanske tar lite extra och ger dem en timme till när han ändå håller på, för han gillar det.
Och det är ju därför alt-right-högern vill hitta de extrema exempel där de kan få folkstöd för att göra det i något enskilt fall, för det är foten i dörren. Mm. Så att de sen kan bända upp det och sen kan vi göra vad som helst mot våra fiender.
Men för att svara dig, Johan, jag
du var inte klar. Det här med de hårda... allt det här var ett resonemang. Helskotta.
Nej, men de här hårdföra realisterna tror jag är en annan typ än Bannon. Och jag tror att de tyvärr... Alltså dels så tror jag att man inte förstår att det finns sådana som Bannon. Ideologer som kan vilja det här. Människor som är så uppgivna och upprivna i sin syn på världen att de liksom har omfamnat att den ska gå under och de kommer att ha en... Det kommer att visa alla. Det är liksom mobboffret som slår tillbaka. Alltså den som har liksom varit föraktad, spottad på och sådär kommer att resa sig, inte för att skapa något bra utan liksom precis som skolgårdsmördaren bara visa de jävlarna en sista gång. Och om man sen får en kula i huvudet så... Alltså det är ju den typen av världsbild fast på en politisk skala som ligger bakom sådana som Bannon. Jag tror att just den som är liksom hårdfört realistiskt lagd kommer liksom inte att förstå det.
Nej.
Men kommer att lockas till samma slutsatser, inte förstå, alltså det är ju därför vi inte riktigt tar in det här. Alltså nu har Bannon pratat om att deportera alla muslimer. Milo Yiannopoulos pratat om att deportera alla muslimer. Donald Trump har pratat om det, men det är jättesvårt att ta in. Därför att vi som försöker liksom reducera det, hur skulle det funka liksom så här, hur tänker ni och så där? Det blir absurt. Och det blir liksom den som försöker beskriva hur illa det är blir liksom hånad för det, för att nej, så tokigt kan du, nu vantolkar du och sådär, så kan du inte mena. Och jag tror att väldigt många som ser ett visst realistiskt hopp i vad Trump och Bannon och andra håller på med, de lurar sig själva på just den här punkten. De kan inte förstå detta. De kan inte förstå att den här fullkomligt irrationella tankevärlden, att den är på riktigt, att den någonsin skulle gå att implementera. Men det går ju om man accepterar att destruktion, men en destruktion där jag slutar på topp, alltså skolgårdsmördaren, är ett rimligt scenario, en rimlig utkomst för de här människorna. Och det är ju just den revanschistiska underdogens tankevärld, det är ju den som på något sätt har vält fram ur folkdjupet, och den tilltalar många och den tilltalar i grupp, och det är liksom precis de stämningarna som piskas fram nu. Och jag tror tyvärr att det kommer att få stöd av just människor som inte alls delar den, just för att de inte förstår den.
Nej, jag tror att du har en väldigt god poäng där. Och ja, vi ska väl avrunda detta, men jag menar, den hemläxa som vi alla har är att inte bara avslöja den här agendan i sig, vilket är väldigt viktigt, vilka som tjänar på det, men det är ju att vägra spela med i den dumpolarisering som nu pågår, och där man försöker hitta, svartmåla och avhumanisera så många grupper utifrån, de illojala elementen inifrån och utifrån, och framförallt just nu muslimer, för att allt sånt spelar in i precis den här agendan, och det är livsfarligt.
Men om man invandrade från dåvarande Jugoslavien 1935, och man är tredje, fjärde generationen, och man är bosnier muslim, och man liksom så här, har varit amerikansk medborgare i två generationer. Får man inte vara kvar i USA då? Då kan man inte slänga ut sina egna medborgare för att man tror på fel religion. Det är väl mot konstitutionen.
Men Bannon är inte så intresserad av konstitutionen. Den ska ju ligga och brinna där den dag som den stora världskonflikten och världsbranden utlöses också. Det beror ju på vem som vinner den här konflikten. Och det pågår ju nu ett krig i Vita huset. Och det är ett skäl till varför det ser så kaotiskt ut. Därför att Bannon vill ha makten, som man har sagt, det är han och Stephen Miller som är hans närmaste. De säger att vi har ett litet kort fönster här där vi kan driva igenom vår agenda. Då gäller det att pumpa ut så mycket som möjligt och ställa till med så mycket kaos som möjligt på något vis.
För du har etablissemangsrepublikaner där också, previous ja, even,
precis. Sån. Och sen the axis of the sane, alltså försvarsministern och utrikesministern som i alla fall liksom inte, de tror ju på USA, de tror ju på demokrati och de vill inte ha världskrig. Och de kämpar ju nu stenhårt mot Bannon. Så att, och man... Och alla de här läckorna mot honom, och som senast fällde Flynn då, förra National Security Advisor, det är ju ett tecken på att det finns hur många tjänstemän som helst och folk i Vita huset och i departementen som avskyr Bannon-axeln och som gör allt för att underminera honom. Så att det är bara att hålla tummarna att det är de som vinner.
Men det är just det, Fredrik, för att svara på din fråga. Ja, det vore omöjligt idag att deportera alla muslimer, medborgare sedan länge och sådär. Men det var ju precis det här man testade med den här reseförbudet och sådär. Man testade lojaliteten, man testade hur långt man kunde gå. Och alla vet ju att det här var ju inte sista försöket. Nej. Alltså det är så det funkar, det sker en gradvis tilljämning. Det som var absurt, det som var absurt för 2 år sedan är inte längre absurt idag.
Nej, det, är man som, undrar det är som hur dagis långt... i Sverige.
Ja, inga jämförelser i övrigt.
Jo, nej, men, hur tänkte du då?
Nej, men det var ju, vadå, ska staten ha uppfostringsanstalt där alla familjer har bort sina barn när föräldrarna går till jobbet? Det är ju helt sjuk i huvudet, så är folk 65 liksom. Nu tycker folk precis tvärtom.
Det slutade i alla fall inte med massutrotning och världskrig.
Nej, jag menar bara ändå så här, hur saker som kan kännas helt absurd rent politiskt blir alldeles normaliserade sen, och det känns lika absurt att inte göra så. Det var ju bara ett fall, ett tecken på hur politisk normalisering äger rum över decennier.
Vi ska som sagt att jämföra är inte att jämställa.
Nej,
det är
precis.
Vanligt missförstånd idag.
Hörde ni inte era troll där ute? Ni kan inte citera Fredrik på det sättet, för det är fel.
Vill du hindra någon?
Nej, hörrni, vi ska avsluta. Jag ska bara säga det sista om den här travel banen, vilket jag tyckte var väldigt intressant. När man läser insights om vad som gjordes, så ja, de visste ju att det var emot konstitutionen. Det var ju Bannon och Miller som skrev detta och som var väldigt noga med att green card holders skulle också omfattas av det hela. Och då var det Homeland Security-ministern, vad han heter, Kelly, som var tvungen att skriva på den ordern. Och då sa han till Bannon att vi kan ju inte ha green card. Alltså folk som har permanent bosättning i USA kan vi ju inte stänga ute från USA. Knäpp. Och då bara, gör det, skriv under. Det är från högsta ledning, från Trump. Och då, det ska ju sägas till hans heder, att Kelly då sa till honom, i så fall får Trump komma hit och säga det själv. Just så det. Att jag vet det. Att det kommer från honom. Och då bara Bannon bara... gick ut genom dörren och bara...
Om Hollywood överlever det här, så kommer det här bli en mycket bra film.
Ja.
Ja, så kan vi väl sammanfatta. Det är den ljusa sidan av det hela. Hörrni, tack för att Fredrik och Mattias, och tack till alla lyssnare. Om Bannon inte har vunnit, så kommer vi tillbaka om en vecka med en ny podd med lite tur.
Tja tja.
Hej hej.
Adjö.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.